A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkomna till Långloppspodden.
Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara. Hoppas vi får chansen att ännu en vecka förgylla era träningspass med ett längre, djupare, ja, ett samtal där vi går till botten med en himla massa ämnen, Alex.
Ja, väldigt, väldigt spritt faktiskt, men väldigt mycket intressant, lite ämnen vi inte har tagit upp tidigare med de här psykisk ohälsa bland annat, eller hälsa kanske vi också kan säga. Så ja, det är mycket och det är kul att vara tillbaka här i poddandet också. Det var ju någon vecka sedan sist vi släppte det, med det här med att ha ett avsnitt varje vecka när skidsäsongen tog slut. Men eftersom vi fick 60 cm snö här förra veckan så fortsätter vi då, tänker jag.
Ja, jag tänkte fråga vad har hänt sen sist. Men jag vet att du har suttit i pistmaskin och schakta jäkla massa snö alltså uppe på fjället.
Ja, det har ju varit... Ja, jag pratar med sådana som har bott här vissa hela livet. Gamla människor också. Och de har aldrig varit med om en så här stor snödump. Och speciellt inte i april. Så det är sjukt. Jag åkte igår typ januari, februari före. Så ja, jag har ju hört att du var ute tidigare idag också, va?
Ja.
Nu är, vilken dag är det, Max? Ja, det är tisdag.
Tisdag den 2 maj. Ja, men det stämmer. Jag var ute och körde 11 kilometer på lunchen. Och det är ju, alltså det är ju inte en antydan till... Det här vet du såklart som kör så mycket, men det här är inte en antydan till genomslag någonstans än. Och det är ju utlovat minusgrader på nätterna. Jag ska inte säga att det var kallföre riktigt idag, men det var nysnöföre, så det gick lite halvkärvt. men ja, otroligt häftigt. Och vi pratade ju en del med veckans gäst om snöförhållandena innan vi drog igång här. Och de berättade att hon hade klippt gräset här för några dagar sedan. Så att ja, det är länge kvar tills vi får klippa gräset, kan man säga.
Ja, det är det verkligen. Men det är ju, ja, nu är 5 grader här ute. Det är ju mulet idag då, men 5 grader mot väggen, så det är några plusgrader. Så ja, det är väl inte någonting om jag får åka skidor ett tag till, men sommar hade också varit kul. Så
ja, men jag kände igår när jag gick och la faktiskt att ja, men jag ska vilja ta fram cyklarna nu, och det känns inte säkert att göra det än faktiskt. Så jag är lite sugen på att men dra någon repa med landsvägscykel och sådär, köra lite grann. Men man får nog vänta ett tag till faktiskt, det är nog bara att ställa in sig på det.
Ja, men vad ska vi prata om det här avsnittet då? Ska vi kanske säga det nu då? Så...
Men vi har ju träffat Jeanette Malm, en av DP Onlys kvinnliga åkare. Hon har faktiskt inte kört några tävlingar den här ja, men det här året. Med undantag för en tävling som hon kommer få berätta lite om själv sen då. Men, eller hon har ju åkt dit på ett ganska besvärligt ryggskott som, ja, men som det kändes som att börja släppa lite grann nu. Men Jeanette kom ju alltså trea under... Jeanette kom ju alltså trea under fjolårets upplaga av Originals med 2 tredjeplatser och kom ju egentligen från ingenstans och slogs in där. Och vi hade ju höga förväntningar på henne i år, men hon drabbas ju av det här ryggskottet då. Så att vi får ju ja, men vi får hålla till godo och höra vad hon själv har att säga om det. Men framförallt så har vi ju en väldigt, väldigt härlig stund att bjuda på. Jag känner att jag var väldigt, väldigt upprymd efter den där intervjun igår kväll. Alltså. Det var, ja, jäklar vilken känsla jag fick i kroppen. Alltså. Riktigt kul.
Ja, det började ju snacka som att du skulle satsa ganska hårt på skidor. Och du fick en riktig tilltändning där när vi pratade om att börja satsa sent på en sport och sådär. Men,
ja, men alltså, det känns som att... Alltså vi får ju höra själv om Jeanettes resa alldeles strax, men det känns som att ingenting är omöjligt. Jag fick liksom den känslan med mig. Och alltså, ja, nu ska jag försöka hitta ett mål här med min skidåkning. Och jag behöver någonting att sträva efter. Så att, ja, men det ska bli jättespännande. Jag är super, super taggad på det.
Ja, men det låter kul. Då har vi nog att kämpa för tillsammans. Kan vi köra Vasan i vinter och försöka göra det bra.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag har ju en liten till sån där önskan som slog mig nu på lunchen också, att tänk om man skulle kunna köra längdskidor på snö en gång varje månad det här året. Undrar hur man skulle göra då?
Ja, du ringde ju mig och sa det där. Och jag kanske svarade med en suck främst. För jag fattade att det här kommer vi få jobba för. Det beror på hur bra vi vill göra. Vi har ju snö ganska länge i vissa svackor och sådär uppe på fjället här. Det är om vi ser det som ett längdpass. Man springer upp dit och tar skidorna på ryggen, men... Annars är det väl Gällö eller Torsby som du nämnde när vi pratade, som man får åka till.
Mm. Ja, men ja, exakt. Det där ska bli spännande. Det där skulle jag vilja utforska lite grann. Jag tror inte att det behöver vara sån jätteuppoffring och ta så himla mycket tid. Så att, ja, ska se vad jag kan göra av det där. Alltså.
Ja, ja, men det kan ju bli en rolig grej också. Så. Jag är på det här, ja. Det blir kul.
Bra, bra. Men Alex, har du något mer att säga innan vi tar in veckans gäst?
Nej, det har jag inte. Vi släpper in Jeanette Malm från DP Only Ski Club och lyssnar på en väldigt härlig intervju med henne. Hej och välkommen Jeanette Malm!
Tack så jättemycket! Jättekul att vara här!
Ja, det är fantastiskt roligt att vilja joina oss. Vi har ju spanat ganska mycket på ert team nu sista veckan här. Vi fick ju höra lite rykten under Lofsdalen Epic, så vi vart ju väldigt nyfiken på vad som händer där nere i Trollhättan. Så att, då bestämde vi oss för att boka upp en intervju och här sitter vi.
Ja, vad kul! Superroligt!
Mm.
Men för att ta allt från början så skulle vi ju såklart vilja veta, vem är Jeanette?
Ja, jag är 28 år gammal. Jag bor i Lilla Edet. Ganska långt norr över om Göteborg, men strax söder om Trollhättan. Jag är dock ursprungligen från Göteborg, så jag flyttade hit med min kära sambo Christian för ungefär 2 år sedan. Träningsbakgrund skulle jag nästan vilja säga att jag inte har någon. Ingen skidgymnasium på mig. Jag har inte hållit på med konditionsidrott när jag var liten, utan jag höll faktiskt på med go-kart och racing när jag var liten i 9 år och la av med det för att satsa på skolan. Och sen plockade jag upp skidorna när jag träffade Christian 2017. Så på den vägen är det. Annars så är jag jobbar på GKN, jobbar på Volvo innan som alla andra som bor i Göteborg. Ja, det är väl jag. God och glad. Gillar att träna med folk och sådär.
Härligt. Men du, vilken intressant bakgrund. Det där, vi har ju nästan inte haft någon som har gått skidgymvägen, Alex.
Nej, det är väldigt få. Det är ju Joel, Andreas. Ja, grabbarna kanske har vi haft med.
Ja,
ja, just det.
Ja, och Hedda. Ja, men där var det väldigt blandat. Vilket är jättekul att det går att ta sig in från alla håll.
Ja, i och för sig. Där, ja.
Mm. Ja, men verkligen.
Jätteroligt att höra.
Men tillbaka bara. Jag blev lite intresserad där av jobb, sa du. GKN, sa du så?
GKN. De tillverkar N. flygmotorer.
Okej. Okay.
I Trollhättan. Så där, jag började där för faktiskt exakt en månad sedan. Så jag är superduper ny. Men trivs otroligt bra. Det är väldigt skönt att ha nära till jobbet. Nu är det 2 mil istället för, som jag nästan hade, 7 mil innan då. Så det är ju bra för livet och träningen och allting. Slipper lägga massa pengar på diesel.
Mm. Fantastiskt. Du sa du hade aldrig åkt skidor innan 2017 alltså?
Nej, alltså jag kanske åkte på ängen hemma hos min moster någon gång när jag var typ 5, men jag har aldrig åkt skidor innan, det räknas inte. Utan det var min mamma, hon sa till mig 2016 att hon skulle åka Tjejvasan. Och min mamma är från Malung och hon har liksom ganska mycket skidbakgrund. Så. Och så sa hon till mig, men gud, ska inte du åka Tjejvasan? Så tänkte jag att shit, alltså 3 mil, det är ju jättelångt. Det här, då, innan det så hade jag liksom sprungit Göteborgsvarvet en gång och hängde mest på gymmet. Jag tyckte ju att det var skitcoolt och vi lyfte tungt på gymmet och ta lite så här snygga bilder. Det tyckte jag var goals. nej, men så skulle jag köra Tjejvasan och börja träna inför detta. Och då körde jag i Skidom jättemycket. Vår underbara inomhusarena här i Göteborg. Och i samma veva så träffade jag även min sambo nu då. Som bestämde sig för att åka Kortvasan samtidigt. Och då så höll vi på. Vi körde lite skidor, började träna liksom. Efter jul varje år så höll vi på så i typ 3 år innan vi insåg att vi tyckte det här var ju skitkul. Så då köpte vi alla de här prylarna man ska ha och gick in för det och hade lite träningsläger och sådär på egen hand, jag och Christian då. Och ja, började öka volymen. Men vi liksom gick in med detta utan egentligen någon kunskap om hur man ska träna. Vad som är för mycket och var gränsen går. Så ja, det var bara tuta och köra och det var väldigt, väldigt roligt allting. Ja, och så började vi ju staka tillsammans. Så vi började den här resan ihop och vi gör ju det fortfarande tillsammans. Men vi är ju väldigt... ja, vi gick in i detta och vi kunde liksom ingenting i början. Så man har ju fått stappla sig fram till där vi är idag.
Ja, men det är otroligt häftigt att få höra. Alltså... Först och främst, vilket liksom life goal eller couple goal, liksom att gå från den liksom starten till att göra den här hela den här resan tillsammans dit ni nu är på väg idag. Liksom. Gud vad häftigt. Och det måste ju vara, jag antar att det har varit liksom, alltså byggt er relation också en hel del.
Ja, verkligen. Vi har ju dejterna i spåret. Det är ju inga så här, nu ska vi äta middag och gå på bio. Jag tror på riktigt att vi har gjort det typ en gång. Och vi har varit tillsammans i 6 år liksom. Så att nej, det
är fantastiskt.
Glädjen är träningen och få göra det tillsammans. Det tycker jag, både jag och han är det roligaste. Så verkligen, det är ju vårt gemensamma intresse liksom. Så det är ju smidigt, för då är det ingen som gnäller när man lägger flera tusen på skidor liksom. För att det är underförstått att det är dit pengarna ska gå.
Oj, oj, oj. Fantastiskt. Ja, det där måste jag ta med mig.
Det är bra.
Men
hur kom ni in på... du åkte Tjejvasan då och han åkte Kortvasan. Hur började ni tävla mer på en gång? Eller kom det också så här pö om pö?
Ja, det blev lite knepigt där med att... I och med att det blev corona. Och han och jag hade ju inte... Vi hade ju inte tävlat någonting. Så det var ju så att man fick ju bara tävla då om man var elit. Och det var ju absolut inte vi. Så det var ju en period på 2 år där då inte vi kunde tävla någonting, utan vi tränade och vi ökade vår träningsmängd, skulle jag säga, nu när man kollar tillbaka, väldigt, väldigt snabbt. Men det var ju så kul och vi bestämde oss åt båda två, jag tror det var 2020, att vi skulle satsa på stakning. Så vi körde upp ett spår där 2021. Då körde jag faktiskt under 5 timmar, vilket jag var väldigt stolt över. Och sen så kom ju säsongen 2022. Det var ju då vi båda två först fick börja tävla. Liksom. Så det blev lite dumt. Eller det kanske var positivt med corona. Man fick träna ostört egentligen. Men det var ju inga tävlingar egentligen alls.
Så du har egentligen kört, du har egentligen kört en säsong 2022 och är liksom där du är idag.
Mm.
Du är ändå där. Det är ju ganska, alltså, ja, otroligt.
Jag tror det kanske var alla de där spänningstimmarna på gymmet som de bar frukt kanske. Jag vet inte riktigt.
Så kan det vara.
Så
kan det vara. Men sjukt häftigt.
Men så du gick alltså in i Originals 2022 som ganska grön och ny och kommer ut som trea i kuppen?
Ja.
Ja,
det är ju...
helt, jag vet, det är helt... Ja. Alltså när jag körde Craft så... Vi hade planerat länge att vi skulle köra det, för vi var där en hel... Jag tror vi firade 9 år till och med i Dalarna, och så var vi ju där en hel vecka innan Craft då, och så tänkte vi att vi ska köra den tävlingen. Det är ju Sveriges största sidningslopp liksom. Men vi hade inga planer på att köra kuppen eller någonting, utan då... Ja, jag stod där supergrön och bara, nu ska jag köra mitt första riktiga race. Och fattade liksom ingenting. Jag grät så mycket när jag gick i mål. Och liksom min pappa var där och han grät. Pappa sambo var där, hon grät. Christian grät. Alltså, det var bara helt sjukt. Och stod jag där liksom med min check i handen och bara, vad fan händer nu? Ja, helt mållös. Fattade ingenting. Men så sjukt häftigt. Men också så jobbigt liksom, man kommer från ingenting eller har inga målbilder, utan bara det här är kul, och så bara, aha, okej, nu la vi ribban här. Ja, vad innebär detta? Jag kan, alltså, jag visste inte ens hur man puttade på någon stav i en nedförsbacke liksom. Så grön var jag.
Men otroligt häftigt att du är så liksom så öppen med det, men vilken otroligt brant utvecklingskurva du måste haft.
Ja, det verkar så.
Ja, men jag tänker, du måste ju ha varit, alltså förutsätter jag nu, men alltså måste jag ha varit sån himla stor skillnad mellan varenda tävling, alltså att man lärt dig nya saker, alltså testa nya grejer, nya upplevelser, bygga på erfarenhetsbanken.
Mm. Ja, verkligen, så var det ju. Man fick ju, alltså man ska aldrig vara dum för att, eller man ska aldrig vara rädd för att fråga, och jag ställde ju frågor om allting hela tiden, men man kände ju det att man inte hade erfarenhet det här med liksom vilket spår man ska ta och hur man ska, alltså, bygga upp en strategi i ett lopp, och starterna, det var ju fullständigt, alltså som det alltid är i skidlopp, starterna är kaos. Så det var ju absolut mycket att lära, och det var ju väldigt mycket upp och ner under den säsongen också, vilket är ju, ja, det har ju sin förklaring. Jag var ju extremt oerfaren och ville väldigt mycket liksom. Så det...
Alltså jag tänker bara, hur gjorde ni med materialet, alltså med skidor, vallning, alltså den biten, fick ni någon stöttning då, eller lärde ni er allt själv, eller hur? Hur gick det till?
Både jag och Christian är väldigt... vi har lätt att nörda ner oss grejer, så vi vallar själva. Och jag vallar faktiskt alltid mina skidor själv. Jag har sånt kontrollbehov. Jag tycker att det är väldigt kul. Så jag köpte på Mads hus, och jag köpte ju på Mads hus skidor av Udén Sport. Köpte mina första, och de var sjukt bra par skidor. Det var de jag hade på Craft. Och sen köpte jag på mig några fler par. Men vi YouTuber ju och pratar med dem som kan om vallning och sådär. Och så gör vi allting själva. Det tycker jag ändå är... Det är en tjusning i sporten, det här materialet. Och att man ska... Att det inte är helt självklart varje gång. Jag tycker att det är väldigt roligt. Att man får lära sig nya grejer om strukturer och sådär. Det tycker jag är spännande.
Alltså det är ju hela paketet alltså som ni gillar. Alltså det är ju många som vill bara släppa vallning och allt sånt där, bara fokusera på tävling, men ni kör på med allt det där. Vad imponerande, alltså då får man ju verkligen en bra grund att stå på med kunskap kring vad man har under fötterna liksom och allt det.
Ja, men jag tycker man kan ju se det lite som en tävling i sig, det här med vallan och sådär. Men jag tycker att det är roligt, men sen så köper jag att vissa tycker att det är ett nödvändigt ont liksom, men nej, jag tycker att det är väldigt kul. Så det, ja, jag vallar alltid mina skidor själv. Mm. Står där på natten och håller på.
Mäktigt. Imponerande.
Och om vi säger att du skulle bli ett Ja, det ska vi säga. Vi kommer in på det sen, men om det blir att lite sånt här att nu är det någon teamchef någonstans som säger att nej, men nu får du inte valla längre. Skulle det funka eller kommer du hålla hårt det där?
Då vill jag nog ha väldigt bra koll på vad hen vallar med. Och jag vill ha en, också kanske en bra förklaring till varför hen väljer just att valla med det. För att, ja, kontrollbehov.
Ja, men det låter, det tror jag fler skulle behöva ha. Kanske till och med på, vi har ju hört några som har stått i tv och det har ju varit lite fight i typ landslaget då, om det där med att vallan är dålig och så står vallachefen och har inte håller med om det liksom. Och där någonstans har det väl brustit i kontakten mellan åkaren och vallaren. Så det gör du nog helt rätt i att om det blir så att hålla fast vid dina principer om att du ska ha argument för varför du har lagt blå extra idag liksom. Det, ja.
Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är viktigt att man har den kontakten också, att jag vill ju inte ha någon att skylla på, utan nu har jag gjort det här valet, jag har valt själv, jag valde skidorna själv, och liksom att det blir, man tar ett ansvar för skidtester och även vallning, det tycker, ja, för mig, jag vill gärna göra det, men det är också för att jag ska bli lugn i själen, att okej, nu har jag valt att göra så här, jag kan inte skylla på någon annan, utan jag har bara mig själv att skylla om det inte blir bra.
Ja, väldigt, väldigt insiktsfullt, och det känns som att du har liksom ett ansvarstagande i, eller liksom, det låter som att det inte bara är ett kontrollbehov utan att det är ett ansvarstagande med det här också, som, jag ska inte hänga ut landslaget, men det är ju väldigt lätt att ha professionella vallar och säga att skina inte var bra eller att saker och ting gick fel på en tävling, och det är ju liksom den andra spektrat, eller andra änden av ansvarstagande, det är liksom att inte vara ansvarstagande.
Mm. Ja, precis. Precis.
Jag tänker den här säsongen, den blev ju lite annorlunda. Den inleddes ju lite annorlunda också. Kan du berätta lite mer om den här säsongen? Vad som hände innan Craft och liksom varför det inte har blivit så många skidlopp i år?
Ja, den här säsongen var ju egentligen... för min skidåknings skull så blev det verkligen plattfall den här säsongen. Och jag tror det platta fallet redan började förra säsongen. Men det som hände i alla fall var... Jag skulle ju köra Craft i år som jag skulle göra förra året. Och gick väl in med inte så höga förväntningar i och med att jag hade varit sjuk väldigt mycket. Men jag startade loppet och 13 kilometer in så fick jag ryggskott. Det var helt fruktansvärt. Det gjorde så ont. Jag trodde att jag hade fått den värsta krampen jag fått i hela mitt liv. Jag tryckte i mig massa gels och sportdryck. Och jag hade till och med en kompis med mig och han liksom stod och masserade min rygg. Men det släppte ju inte. Och så stod jag där och frös. Jag hade bara min tävlingsdräkt på mig. Jag hade inget underställ. Dum som man är. Och vet, kyla och ont i ryggen. Det är liksom en fruktansvärd kombo. Så jag fick ju åka skoter in och folk donerade sina jackor och grejer till mig för att jag stod och frös, att jag skakade och hade så ont i ryggen. Och det ryggproblemet lider jag fortfarande av idag. Så att jag fick ryggskott där innebar att jag inte kunnat köra en enda skidtävling på hela det här året eller hela den här säsongen. Skittråkigt. Men så var det.
Har du haft problem eller besvär med ryggen tidigare?
Nej, absolut inte. Det är nog bara att... Nu är vi åter här igen till min okunskap inom träning generellt. Jag stretchar väldigt, väldigt sällan. Jag gör inga rörelsehetsövningar utan jag är liksom pang på rödbetan. Tränar alldeles för hårt många gånger och nu... Jag har aldrig haft problem med skador innan. Men de kommer ju nu. Nu har jag ändå hållit på ett par år och tränat väldigt många timmar. Så nu sitter jag med mina problem som många andra också råkar ut för. Jag tror jag absolut inte... Det var väldigt spännande. Jag frågade i klubben då om det var någon som kunde ge mig tips om just ryggskott, vad jag ska göra nu. Finns det övningar jag kan göra? Och jag fick liksom typ 10 stycken som skrev till mig. Stakning och ryggproblem är ju illa förknippat dessvärre. Det är ju inte ovanligt att man får ryggproblem när man håller på och stakar så som vi gör.
Men då fick du nog bra rehabtips och så av dem, eller har du gått till någon läkare också?
Ja, jag har varit hos läkare för att checka så inte det var diskbråck. Jag har varit hos naprapat och en fysio. Men det handlar ju egentligen bara om att stretcha och göra mycket rörelsehetsövningar. Det är ju egentligen det handlar om. Det är att inte belasta ryggen för mycket.
Men då har du, alltså har du kunnat åka någon skid, eller jag har ju sett, du har åkt lite skidor i år, men har du kunnat trappa upp träningen efter det här, eller hur har du gjort under säsongen?
Jag har mer eller mindre inte stakat någonting under hela säsongen, utan jag har bara kört skate. Så jag har ju fortfarande kunnat träna på hyfsat som jag har velat, men då har jag ju egentligen uteslutande skatat. Stakat vid några få tillfällen, men absolut inte mycket. Som ändå kunnat njuta av snön, men inte så som jag har velat kanske.
Men jag tycker det är jätteintressant. Vi har ju haft väldigt, väldigt mycket, om man ser inom traditionell längdskidåkning och även inom långlopp också, så har vi en historia i Sverige utav ryggbesvär. I motsats till det du säger, så finns det faktiskt de som har haft problem med ryggen, men som säger att stakningen har gått lite bättre. Jag har känt mig tryggare i stakningen, eller i stakningen så har jag inte haft de besvär med ryggen. Det har ju säkert varit andra bekymmer, men jag tänker att det måste nog vara liksom, det finns nog flera, vad ska man säga, flera perspektiv, flera olika. Den är väldigt individuellt, tänker jag, på vad som passar den och vad man kan köra och vad man inte kan.
Ja, det är det ju säkert, absolut. Jag har också hört att det finns ju båda sidor där också, att det är mycket diskussioner kring att vi har en begränsning på hur långa stavarna får vara, och skulle vi inte haft det så hade vi inte haft lika mycket ryggproblem. Alltså, man kan ju se det åt alla olika håll, men de som håller på med löpning har ju också problem med ryggen, så att jag tror i grund och botten att det handlar om att man ska vara rädd om sin kropp och göra mycket av den tråkiga träningen, stretching och rörelsehetsövningar och sådär, för att man ska hålla, och kanske speciellt om man gjort så som jag har ökat träningen från liksom kanske träna 2 dagar i veckan till att träna 5 dagar i veckan på 3 år. Då bör man ju verkligen vara rädd om sin kropp. Men det man inte vet, det lär man sig, och ofta så lär man det sig den väldigt hårda vägen. Det är vad det är. Det är bara att fokusera på det som är roligt istället.
Bra inställning.
Ett ämne som vi inte har pratat så mycket om i podden, och som vi vet att du har drabbats av, det är ju det här med psykisk hälsa, och kanske framförallt psykisk ohälsa i vissa fall. Du nämnde för oss tidigare att du har brottats lite grann med utmattning.
Mm.
Vill du gå in på det?
Ja, absolut. Absolut. Jag tycker det är jätteviktigt att man pratar om det för att ta bort stigmat som är kring psykisk ohälsa. Ju mindre vi pratar om det, desto fler är det som gräver ner sig, och så det blir bara en dum cirkel utav det. Men det hände egentligen förra säsongen då, mitt i säsong. Jag jobbade på Volvo Cars då och hade jättemycket att göra på jobbet, men det var också liksom mitt jobb var lika roligt som min idrott, så då vill man ju liksom leverera lika mycket på båda. Och med idrotten, så jag hade kommit 3 på craft, och det var liksom bara wow, gud, nu kör vi, det här är så fruktansvärt roligt. Jag bestämde mig för att köra hela The Originals, så jag hade ju ganska långt att köra till varje tävling. Vi bor ju typ i Göteborg. Det är ju ändå det är en cirkus varje gång vi skulle på en tävling, förutom då Billingen, Skövde, som var ganska nära. Så det var liksom mycket som hände, men allting var så himla kul, så jag tänkte liksom inte på det, utan det var bara 100% hela tiden. Och så då när vi skulle till Bessemerloppet faktiskt, så på vägen upp i bilen så fick inte min sambo fick ingen kontakt med mig. Och jag minns ju inte riktigt det här, utan jag var helt okontaktbar i bilen upp. Jag var ju vaken och sådär, men jag var liksom helt borta. Körde tävlingen och tyckte ändå att det gick väl hyfsat liksom. Jag tror jag kom 5:a eller 6:a eller sådär. Kollapsade när jag gick i mål, för att jag var liksom helt bränd. Och därefter så blev jag sjukskriven i 2 månader. Mm. Var hemma. Och led av panikattacker. Ofta kom de vid högintensiv träning. För att alltså hjärnan kan inte förstå om den höga pulsen beror på stress. Eller om det är liksom träning. Så då fick jag panikattacker flera träningspass. Och panikattack innebär att kroppen ställer in sig för flykt. Du börjar hyperventilera och du har liksom extremt svårt att ta kontroll över din kropp. Din kropp vill bara fly från platsen. Så det kunde hända liksom mitt i ett pass att jag bara kastade av mig grejen och så bara sprang jag. Jag bara stack. Man blir... Det är väldigt svårt att förklara, men huvudet blir... Alltså utmattning i sig, det är en så sjuk känsla och känna att du vill bara släcka alla ljus, stänga av alla ljud för att huvudet orkar inte mer. Du vill bara gå in i dig själv och bara... Sen är det såklart, det är ju olika mellan individ till individ, men liksom det här, det gick ju upp och ner. Jag fick ta hjälp för att få kunna sova ordentligt, jag fick ta lugnande och så vidare. Men träningen var ju alltid en räddning i det hela. Och dum och idiot som man är så fortsatte jag träna. För att jag gick in i väggen i mitten på februari. Det är ju mitt i skidsäsong. Så jag fortsatte och körde alla tävlingar. Fast jag var sjukskriven. Så här i efterhand så kanske inte det var ett jättesunt beslut. Men jag är ändå väldigt glad för att jag gjorde det. För att jag ändå kom 3:a i kuppen och sådär. Men det hade nog påskyndat min rehab om jag inte hade fortsatt att tävla. Det hade det nog absolut.
Hur, från då du kollapsade och det var riktigt liksom illa. Hur har du tagit dig fram till där du är idag? För det här är väl också en slags rehab fast med det psykiska liksom mot ryggen. Du har det fysiska.
Mm. Ja, verkligen. Alltså det sitter ju i. Det är ju, det var länge sedan jag fick en panikattack, men det sitter ju fortfarande i att man kan bli... Jag har bättre och sämre dagar, men de här dåliga dagarna kanske är en gång i månaden nu, att jag har en riktigt dålig dag. Och då en dålig dag för mig är... Alltså, jag, normala Jeanette är väldigt extrovert. Jag hatar att vara själv, jag vill bara blanda om folk, jag vill liksom prata mycket. deprimerade Jeanette vill stänga in sig i ett rum, vara helt själv, orkar inte prata med folk. Så det är en väldigt ovan känsla för mig att när jag egentligen byter personlighet helt plötsligt. Men det kommer och går, men det är absolut bättre. Och jag tror att det var sjukt hemskt när jag var där och de 3-4 månaderna jag mådde som sämst. Men jag är ändå på ett sätt glad att jag har varit där. För att man får så mycket perspektiv på vad som faktiskt är viktigt. Och att det hände, det fick mig till att faktiskt börja söka annat jobb. Nu bytte jag jobb för en månad sedan. Och jag kan inte egentligen fatta att jag inte gjorde detta tidigare. Jag har så mycket mer tid i min vardag nu. Till att göra sånt som ger mig energi, till att faktiskt kunna sitta ner i soffan och kolla på en serie efter jag tränat. Det är ju, det är sån lyx. Innan var jag liksom hemma typ 9 och då skulle jag äta middag och sen så upp 5:30 för att åka till jobbet nästa dag. Jag tror att man får perspektiv på det som är viktigt, och också kopplat till press att alltså, vinner jag inte imorgon så gör inte det någonting, för jag ska hålla på med det här jättelänge. Nästa säsong är inte min sista säsong. Att man sätter sig i hörn hela tiden med ultimatum, och sen du ritar in det i ett hörn och så du ger det liksom inga möjligheter att kunna leverera. Man ser det hela tiden och det är så typiskt. Man sätter upp, ja, jag vet inte hur jag ska formulera mig riktigt, men ja, men jag har fått perspektiv i alla fall. Och det är jag väldigt glad över. Man hittar vad som är... Varför gör vi detta? Varför håller vi på med den här idrotten? Vad är det som ger mig energi i den här idrotten? Ja, och det är mycket av den energin jag har hittat i den här idrotten har jag hittat via DP Only nu då. klubben som jag har varit med och fått starta upp. Det har ju egentligen räddat, det har ju inte gjort någonting att jag har haft ryggskott den här säsongen, för det har varit så himla kul med DP Only. Så det gäller bara att hitta vad som är kul, vad som ger en energi.
Du verkar vara extremt duktig på det här att hitta. Jag tänker bara från det här att du var, från att inte kunna någonting om skidor, så har du liksom tagit dig an det med en jäkligt bra inställning, och det känns som att rakt igenom, och det här med din psykiska ohälsa, att du har haft en väldigt, vad ska man säga, sund syn på det, eller alltså att du alltid vill hitta något positivt i det, eller utveckling liksom. Det känns jäkligt seriöst liksom, att du vill ta det någonstans, inte bara i skidspår utan som människa.
Ja, men alltså det är jätteviktigt att man inte gräver ner sig, och jag tror att det är också väldigt lätt att göra det, att bara se negativt på allting, utan man lär sig av sina misstag i allt. Och sen tror jag att det är ju lite, inte på tapeten så kanske man ska säga, men alltså det är ju fler och fler personer pratar om psykisk ohälsa, vilket jag tycker är väldigt bra. Men då får man också en relation till det, att det blir, okej, den här personen har också varit med om detta, hur kan jag relatera till det här som den personen har varit med om? Och det är lätt att måla fan på väggen att nu är jag sjuk och det är så dåligt och det är så tråkigt, utan att försöka, nu ska vi ta oss ur detta och vad kan jag lära mig av det här istället. Samma med mitt ryggont, eller mitt ryggskott som jag har nu. Det har varit skittråkigt att jag inte kunnat staka, och det har jag varit jätteledsen över, men nu har jag ju fått lära mig att okej, det träningsupplägget jag har haft, jag har inte gjort någon rörelseövning, jag har inte stretchat, okej, då måste jag få in det i den träningen jag gör idag. Behöver jag variera min träning lite mer? Ja, kanske. Behöver jag kanske cykla mer, kanske mer simning eller vad som helst. Och på det sättet så blir ju jag blir ju förhoppningsvis klokare. Kan man i alla fall hoppas. Så då kanske jag kan bli en ännu bättre skidåkare. Få bättre förhållningssätt till min prestation, min träning.
Otroligt insiktsfullt.
Ibland så.
Jag känner igen mig nästan exakt allt du säger. När jag var 25 så hamnade jag precis i det läget som du var ju, med stressigt på jobbet, långt till jobbet, vill hinna med mycket. Jag satsar lite grann halvt om halvt på springa långlopp. Exakt samma symptom liksom, med förlorad sömn, panikattacker. Alltså det är anledningen till att vi köpte den här stugan som vi sitter i nu. Så att jag behövde ett andningshål och ändra saker i livet.
Ja, men vad skönt att du ändå gick till aktion att göra någonting åt detta istället för att bara köra i samma hjul hela tiden.
Ja, men exakt. Och det känns som att du har gjort precis likadan och är väldigt medveten om, alltså, psykisk ohälsa. Det är, vad ska man säga, det är samtidigt ett begrepp som börjar bli, det är jättebra att vi pratar om det, men måste också liksom, om man utgår från begreppet psykisk ohälsa, så är det ju egentligen en dipp i mitt mentala tillstånd, alltså min mentala hälsa. En ganska djup dipp, och den kan ju pågå en kort stund, och den kan ju pågå väldigt, väldigt lång, en väldigt, väldigt lång period. Men att inse, precis som du har gjort, att ja, men jag äger förmågan att ta mig ur det här läget och förbättra det läget. Det är ju nyckel till liksom att ta sig ur det. Men det är ju inte speciellt lätt när man är i den där svackan, när man har de där attackerna och man känner själv att ja, men det är nog mig det är fel på, det är jag som gör fel, eller här är jag som inte lyckas, här räcker inte jag till. Men liksom det som du berättar är ju, ja, skithäftigt. Man skulle nästan vilja ha hört din sambo berätta ur ett tredje persons perspektiv, och få det återberättat från någon som har stått bredvid och tittat på och ja, men betraktat.
Ja, han har varit, utan honom så hade ju, det hade inte blivit så bra som det har blivit. Alltså, han har ju stöttat mig otroligt mycket i detta. Har lyssnat på mig medan jag har pratat massa goja om med hjärnspöken och grejer liksom, och hållit mig när jag haft mina panikattacker. Alltså, Han har ju hjälpt mig fantastiskt mycket i detta. Och han är Mr. Manjana. Att det är så här, allting löser sig. Det är ingen fara. Vi behöver inte göra detta nu. Medan jag liksom står och knäpper med mina fingrar. Och liksom, oh, det här är, nu är det panik. Så att han är ju min raka motpol i många situationer. Och jag tror det är liksom exakt det jag behövt. Att det är, allting löser sig. Vi behöver inte göra detta nu. Det ordnar sig. Och det gör det ju alltid. Det är bara att ta det lugnt.
Jag tänkte, båda ni som har upplevt det här, alltså, i efterhand kan man ha sett några liksom varningsklockor eller så här att ja, men nu är jag på väg att det blir för mycket, eller är det ju när det redan är för sent om man har tagit den där smällen som man märkt att ah, nej, men det funkade inte att leva det här livet?
Jag tror det är väldigt olika. Jag fick ju träffa psykolog när jag var sjukskriven, och då försökte vi hitta liksom mönster i varningsklockor som jag gick igenom innan det liksom bara sa pang. Och jag hade inga varningsklockor. Jag sov jättebra tills jag inte kunde sova alls. Dessvärre. Utan det är mer att veta vilken stressnivå kan jag ligga på. Men sen vet jag inte hur det var för dig, Max, om du hade några varningsklockor.
Nej, väldigt lite. Jag började oroa mig mer och mer. Alltså jag började oroa mig för saker. Alltså jag började oroa mig för saker som jag aldrig har oroat mig för tidigare. Liksom, jag var rädd för att vi skulle få inbrott. Jag började liksom oroa mig för det. Så bara, ja, varför ska jag oroa mig för det? Om man får inbrott så får man inbrott. Liksom. Ja, men massa sådana här grejer. Och jag känner igen mig jättemycket i liksom det här med att du berättade att du stängde av. För så, jag var precis likadan. Alltså, jag kunde sitta, ja, men var det bara jag och min sambo och kanske någon till, så kunde jag, ja, men vara med lite, ja, lite grann i ett samtal. Men blev det fler, då bara, nu, jag sitter tyst och låtsas lyssna, för jag kan inte sortera vad som sägs, jag kan inte ta in alla intryck, jag kan inte liksom försöka formulera ett svar på en fråga, alltså, jag kan inte ställa en fråga, jag kan inte vara trevlig, jag kan inte vara artig, det är lika bra att jag är tyst liksom, känner. Och där och då fattar jag nog att nu, det här är nog inte riktigt bra. Det lät lite grann som det du berättade om i bilen. Det här är nog inte riktigt bra. Och så sen ja, så jag sökte hjälp för det, och då fick jag rädsida på det, men det var en, det tog säkert en, det tog inte 2 månader för mig, det tog mycket, mycket längre tid, men jag vände på skutan på 2 månader, men det tar ju tid att återhämta sig.
Det gör det verkligen. Nej, det är inte roligt. Det är verkligen inte. Jag tror det är speciellt, jag gissar att du också är en ganska extrovert person, då blir det ju, det är ju sjukt när man inte får energi av det man brukar få energi av, utan liksom bara, jag behöver avvika nu, för jag behöver liksom stänga in mig på ett rum här, för jag mår jättedåligt. Det är jättekonstig känsla att man blir så utmattad.
Ja.
Så trött liksom. Men ja, nu har vi lärt oss det här, och jag hoppas att man kanske kan ge tips till någon annan som eventuellt är på väg ner för samma backe som jag var. Att det är liksom inte värt det. Ingen kommer tacka dig för att du stressar ihjäl dig. Och det är inte det du kommer komma ihåg när du sitter där i pensionär liksom, och kollar på gamla foton, att oh, vad bra att jag var stressad under den här perioden och att jag levererade den här lilla grejen liksom. Fan vad bra det var. Men jag gick in i väggen sen, så det kanske inte var så bra. Nej.
Ja, det där kan man sätta ett amen bakom, tycker jag. Men du pratar lite om det här att du fortsatte träna. Jag vet inte om du kanske har pratat om det redan, men att de här intervallpassen kunde vad säger man, bidra till en panikattack. Men har träningen kunnat vara en bra del i det? Jag tänker bara själv att om jag är stressad en dag så kan ett lugnt skidpass bara ut och glida vara bra för att, ja, bara rensa huvud och sådär. Funkar det lika för dig i den situationen du var i? Eller hur var det för dig?
Ja, absolut. Det var ju då när jag liksom typ accepterade att okej, jag är sjukskriven. Det var ju egentligen efter Vasaloppet. Så då var jag ju sjukskriven och jag var ju ensam hemma. Och och jag fick rekommendationer att inte träna högintensivt just för att kroppen ska få lugna ner sig och att jag får panikattacker. Och det är inte så, det är inte så kul att få en panikattack när man är själv. Så då tänkte jag, då drar jag ut på långpass. Så jag åkte rullskidor nästan varje dag och åkte liksom, ja, alltså allt mellan 4 och 7 mil egentligen varje dag, och stannade och köpte en glass och bara tog det lugnt. Så då försökte jag bygga upp en bra botten att stå på. Liksom i samband med detta så gick ju också Nils van der Poel ut med sin filosofi. Så jag bara, men gud, jag kan göra en light-version av hans då. Det passar jättebra nu när jag är sjukskriven. Så kör jag bara mycket A1 nu. Det passar ju skitbra för någon som är utmattad. Så gjorde jag det och drog väl igång med lite så här tröskelintervaller i juni, tror jag det var. Och i samband med det så började jag också jobba 100% igen. Så att med rehab gick ju väldigt fort, vilket jag är väldigt, väldigt tacksam över. Och direkt där så blev jag kände mig jättestark. Det funkade skitbra verkligen. Så jag tror den här A1-grunden jag hade byggt, den gav frukt ganska fort liksom. Och jag körde på, ökade väl kanske för fort igen. Man är ju så oerfaren i hur man ska träna. Men det var ju så kul att kunna ta ut sig och träna igen när man inte hade varit frisk på så länge. Så då kom jag liksom in i nästa onda cirkel, och det var att jag blev sjuk hela tiden. Jag hade väl kanske 2 pass i veckan där jag körde så hårt att jag kollapsade liksom. Alltså jag var helt slut. Jag tyckte det var så gött. Man är ju en sadist. Ja, men körde på, tränade väldigt hårt och jag fick inflammation i bröstkorgen och jag var sjuk hela tiden om vartannat. Så då var man inne i nästa onda cirkel, man skulle ta sig ur och liksom inte gräva ner sig, att jag blev sjuk hela tiden. Och det har jag också haft problem med nu under vintern, att jag har varit, jag vet inte hur många gånger, jag tror jag har haft corona typ 3 eller 4 gånger liksom.
Och då har inte ni någon småbarn heller, va?
Nej, vi har ju inga småbarn. Så jag har bara mig själv att skylla på.
Ja, det är ganska mycket sjuk.
Ja, precis. Jo, jag vet. Det var ju bara för att man tränar ner sig själv hela tiden och kanske känner att jag ville ta revansch. Men ja, det har ju också lärt sig någonting utav det. Man kan inte träna så hårt och periodisera träningen lite mer kanske. Så nu tränar jag efter träningsschema för att inte hamna i den situationen igen, att man blir sjuk hela tiden. Men förhoppningen är ju också att jag har närmare till jobbet nu ska ju att jag får mer vila och sådär, och att jag inte blir lika lätt sjuk på grund av det också.
Kan man säga, alltså om man får alltså filosofera lite grann, kan man säga att du är som en självlärd skidåkare? Jag tänker, Alex, du som har gått skidgym kanske mer har fått liksom det här inpräntat, men du ska inte träna för hårt den här perioden, eller liksom ligga alltså i för hög tröskel, i så många pass, och alltså, du har ju fått liksom höra det i skolbänken. Men jag tänker så att du måste ju ha fått, ja, jag har gått på alla de här nitarna, jag har lärt mig de här läxorna av mig själv. Nu vet jag vart mina gränser ligger, hur hårt jag kan belasta min kropp och hur hårt jag kan belasta liksom mitt sinne. Och
ja, kanske. Eller det känns som att jag har sprungit på många nitar, så jag hoppas att jag har lärt mig någonting. Men jag var också med i Wikström coaching i 2 år. Så det fick jag också träningsschema, och sen försöker man ju bolla med andra om hur man ska träna och sådär. Men jag tror också att ett problem är de enda jag egentligen har haft att bolla med, det är ju män. Jag har liksom inte haft några kvinnor egentligen att bolla med, men hur tränar du och hur brukar du lägga upp det? Eller egentligen folk som är, det är ju liksom inte bara kön, utan det är ju ålder och vilken livssituation du har, liksom hur mycket sover du, hur jobbar du och så vidare, hur ser din vardag ut? Och på det ska man ju då basera hur man tränar, som jag har förstått det nu. Men jag är absolut ingen expert, så jag tror ingen ska ta träningstips från mig. Absolut inte.
det låter ju som att du faktiskt har lärt dig väldigt, väldigt mycket. Du verkar ha väldigt god insikt, tycker jag. Som du säger, alltså, jag har ju suttit och
Vi gjorde ju massa test bara för, jag kommer inte ihåg vad de heter, för att så här se hur vi ligger till psykiskt. Gjorde vi en gång i månaden bara för att se om det blev avvikelser från det. Gjorde samma test. Jag vet inte var det kommer ifrån, det får jag kolla upp. Och så här sänka och sånt här, det är mycket sånt. Alltså det är väldigt mycket återhämtning och det är en jäkligt viktig del liksom. Och inte ha, som du säger, om vi inte har någon som kan hjälpa en att få förståelsen, så då är det ju lätt att man går på någon nit liksom. Speciellt när du, jag antar att du jobbar 100%, det låter så i alla fall. Det låter verkligen som att du har bra koll på läget och är väldigt, alltså vill lära dig och sådär. Det är seriöst intryck som jag sa tidigare. Jag håller på med skidor länge, men jag har väl inte tänkt så mycket liksom på sånt där som du har. Så det låter jäkligt bra.
Man har tid att tänka när man är sjukskriven. Det är jättehemskt att skämta om, men då har man mycket tid. Men jag är absolut inte fullglad. Jag känner mig fortfarande superförvirrad. Men nu kör jag mitt träningsschema som då Johan Didron i våran klubb har gjort till mig. Och jag försöker följa det slaviskt liksom. Och jag tror liksom han har skrivit en jättebra text där han beskriver liksom hur man ska tänka med återhämtning och sömn och sånt. För det har liksom inte jag tänkt på innan, utan det är väl, är jag trött så är det bra. Jag har tänkt att man ska liksom pusha sig själv väldigt hårt. Det är väl kanske den här gamla skolan att du ska gärna, ja, du ska köra dig i bott hela tiden, det är därför vi tränar. Men sen ska man också bygga upp sig själv mentalt och kroppsligt. Nej, men absolut. Jag lär mig varje dag och jag är jätteöppen för input. Det känns som att jag hoppas att kanske många kommer skriva till mig med input nu. Det får ni gärna göra.
Nej, men jag ville bara fastna där med på ingen, för vi ska hoppa in på roligare saker alldeles strax. Men jag tänker, jag vill bara fastna med det där att du, men jag sa att du är väldigt, väldigt självmedveten och som har mycket kloka reflektioner. Jag tänker, det du sa med att du inte hade så mycket kvinnor att diskutera med, kan det vara, alltså hur finns det någonting man kan göra, kan vi göra, alltså hur kan vi få rätt sida på det, om vi ska vara liksom lite lösningsfokuserade, hur kan vi skapa forum, eller kan man skapa forum, eller vem bör göra någonting och vad?
Oj, det här har ju varit en het potatis nu hela det här året, tänker jag, med det här med Vasan för Margit och allting. Men jag tror egentligen generellt, alltså man behöver ju fler kvinnliga förebilder. Jag tränar ju nästan uteslutande bara med män. Och det är ju jobbigt mentalt, för att man är ju alltid sämst. Framförallt på rullskidor där kvinnor har en nackdel i och med att vi inte är lika tunga och starka, och sen så kommer vi på snön istället och kör om de här gubbarna. Men under hela vår- och sommarsäsong så är man ju efter, och det är ju skitjobbigt mentalt, och också att man liksom försöker apa efter de här männen i allt de gör och deras filosofi kring egentligen allting, vilket jag tror inte är helt rätt. Men sen, som sagt, jag kan ingenting, så jag vet inte hur man ska tänka. Och jag hade faktiskt en intervju med Britta Johansson Nogren, och då försökte jag ta upp detta, hur hon tycker att kvinnor ska tänka, i och med att man gärna liksom jämför sig väldigt mycket med män. Men hon sa i princip att man inte ska jämföra sig, men liksom inga konkreta grejer på vad man ska tänka på. Men jag tror i alla fall att man som kvinna inte ska göra exakt likadant som männen. Men det vi behöver är fler kvinnliga utövare. Och i Göteborg så är det inte många. Vi är väldigt många skidåkare i Göteborg, men det är inte så många som är kvinnor som tränar och satsar. Men vi blir absolut fler. Och med det så får vi också mer kunskap om hur vi ska träna. Jag tycker också det är intressant. Jag vill gärna lära mig mer om det. Hur man ska träna kring allt det här med menscykeln och så vidare. För den har, tror jag, väldigt stor påverkan. Men jag har ingen aning om hur jag ska ta hänsyn till det. Också för att det är ingen som pratar om det.
Nej, det är ett tillstigma.
Men jag tror det blir bättre. Men vi behöver fler kvinnliga förebilder och gärna... Fan, det hade varit kul om Britta också skrev exakt som Nils har gjort. Nils van der Poel och la ut hela sitt träningsschema. Det hade varit coolt. Så kan vi tjejer apa efter.
Alltså jag såg på er, jag var in på er klubbs hemsida. Och jag såg att ni gjorde ju hade ju en väldigt konkret åtgärd med rabatterade medlemskap för kvinnor.
Mm. Vi hade till och med gratis där i början för att få in tjejer. Och nu är vi 16 stycken tjejer, 70 medlemmar totalt. Så ja, det är absolut inte godkänt, men vi ska ju vara hälften hälften. Men det är svårt, i princip så som vi har gjort är att jag har ju slidat in i tjejers DMs och så har jag raggat över dem till klubben. Det är typ så vi har gjort, mer eller mindre. Jag springer runt och raggar tjejer. Också liksom tjejer som håller på med andra idrotter som kanske tycker att det är kul att börja på med skidor, så har vi försökt att hjälpa dem in i det. Vi har till exempel flera triatleter från Stockholm som är med, som är blivit jätteduktiga skidåkare, för de är ju så vansinnigt starka. Så ja, nu har man halva priset hos oss som tjej. För att vi vill få fler tjejer in, och då måste tröskeln vara låg. Också som kvinna så tror jag det är viktigt att det finns andra kvinnor i sällskapet. Jag vet inte om det har med trygghet att göra, men alltså, hade inte jag haft min sambo så hade nog inte jag gått med i de här sammanhangen heller. Alltså ensam kvinna in i ett väldigt mansdominerat sammanhang. Men nu går jag ju dit med min sambo, så då har jag ju min trygghet. Men för att andra kvinnor ska komma till våra evenemang så måste ju till exempel jag vara där, och jag förstår det, men vi jobbar på det och försöker få fler aktiva tjejer. Men alla måste göra lite, ingen kan göra allt.
Men om vi, jag tänker när du ändå pratar om det, varför ska tjejerna gå med i klubb? Så får du pitcha lite nu om det är någon som lyssnar här är lite sugen på att gå med.
Ja, jag tycker att man som tjej ska gå med i DPOLI för att vi har en otrolig gemenskap. Alltså, hela vår klubb bygger egentligen på att det inte är en sån här traditionell klubb som funnits i 200 år, utan vår klubb fungerar mer som ett team. Vi lär oss av varandra, vi bygger varandra tillsammans, vi har mycket teknikträningar. Och att vi gläds åt varandras framgång, inte att det är liksom så här interna gnabb och tävlingar hela tiden, utan vi, ja, det är verkligen en teamkänsla. Och vi har ju en del tjejer som är med nu, jag vill att det ska bli fler, och det blir ju närmare 50-50 man kommer, desto härligare mix blir det ju. Men redan nu tycker jag att vi har en otrolig stämning, och att jag hoppas att alla känner sig inkluderade i allt vi gör. För det är väldigt, väldigt viktigt för mig att alla känner att man får vara med på allt, och ja, att man känner sig inkluderad i alla sammanhang där vi träffas inom klubben. Så jag tycker absolut att man som tjej ska gå med i DP Only. Det är bara att skriva DM till mig så löser vi någonting.
Men om du, jag tänker vi fortsätter lite där på DP Only Ski Club. Hur bildades klubben? För den är ganska ny.
Ja, precis. Vi har inte ens fyllt ett år än. Johan Didron, han är ju från Göteborg. Det är han som är grundaren av klubben. Och efter faktiskt Lofsdalen Epic så satt han där tillsammans med mig och Christian, och vi alla var ju rejält berusade efter den här fina banketten som ni anordnar. Och då satt han där och så pitchade han sin idé för mig och Christian om det här med att han ville starta en klubb som hade fokus på långlopp, för att han och vi tyckte att det saknades i Göteborg, utan att ofta så är det att resurserna går till så många olika sporter. Det är orientering, det är barnträningar, det är löpning och så vidare. Och så är vi en liten klick här som verkligen vill nörda ner oss i långlopp med allt vad det innebär, och vill ha ett sammanhang där alla fokuserar på samma sak. Och jag och Christian, vi hugger på det där med en gång. Så i augusti förra året så startade vi klubben. Och idag är vi 70 medlemmar. Så det är ju Ja, det är helt otroligt. Det har gått så fort och det har varit så otroligt roligt.
Sjuk utveckling.
Mm. Så det är ja, lite annat upplägg. Vi har ju ja, träningsscheman, mycket teknikträningar, vi har gemensamma läger, lite mer, eller ja, egentligen väldigt mycket mer nörderiande kring material och ja, träning, kost och så vidare. Det finns verkligen utrymme för det också, att det är lite mer fokus på de som kanske är lite äldre. Vi har ju, nu försöker vi få in juniorer, men då är det ju mellan 15 till 19, just för vi vill få in en juniorsatsning. Men annars så är det ju ja, lite högre åldersspannet liksom på alla som är med. Och det är häftigt att man är en grupp där alla vill samma sak. Det är sjukt häftigt, alla har samma intresse liksom.
Ja, det är en jäkla känsla att vara så många likasinnade. Men alltså, vi sa tidigare att ni hade en brant utvecklingskurva, men den har ju liksom inte avstannat nu. Det känns som att det är på väg att accelerera iväg igen. För nästa år, då kommer ni att köra Ski Classics-tävlingar.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
So.
Ja, det är ju våran förhoppning. Det är framförallt Johan som råder detta. Han jagar sponsorer dagligen för att få detta att gå i uppfyllelse. Så vi vill ju gärna få till ett Ski Classics-lag. Ja, DP Only som skidklubb då. Och jag fick höra att vi eventuellt är det enda teamet, alltså om det här skulle gå vägen då, så skulle vi bli det enda Ski Classics-teamet som är baserat på en klubb. Jag är inte helt säker på om det är sant, men väldigt häftigt i alla fall. Så vi är ju i full gång nu då med att ragga åkare till det här laget. Och vi har en del diskussioner med olika åkare och sådär. Men man får ju ha i åtanke att de åkarna vi kommer kunna få in är ju folk som jobbar 100%. Många har barn och så vidare. Så hur många tävlingar vi kan åka på blir ju lite ja, vi får se hur det blir, men vi vill väldigt, väldigt gärna ha ett lag, och tanken är ju också då att man som medlem i DP Only kommer kunna åka med oss på tävlingarna, så ska vi köra Marcialonga så hela, då åker ju hela klubben och vi bor tillsammans, så det blir ju en resa utav det, så då hänger man ju med. Fast man kanske inte kör i teamet så kan man ju köra tävlingen ändå. Att alla ska med och det blir en gemensam, härlig och häftig resa utav det.
Coolt. Bygga från grunden med bredd liksom. Det är riktigt coolt.
Ja, hoppas det blir bra.
Ja, men hur går man tillväga om man ska in i Ski Classics? Vad börjar man? Ringer man dem och bara vi vill vara med? Eller vad?
Ja, exakt.
Ja, praktiskt taget så tror jag det är typ så Johan har gjort. Han har nog... Alltså, det är ju en... alla kan ju inte komma med, utan det finns ju begränsat antal platser, så man måste ju egentligen ha en approach. Okej, det här är våran idé. Vi vill vara med därför att... Och att man... ja, jag vet inte. Är annorlunda på något vis. Det ska ju vara bra tv också, tänker jag. Nu kanske inte just vårt team kommer synas så mycket i tv, men det är ju en jag vet inte om man kallar det för kvalrunda för att komma med, men det är ju en viss procedur i alla fall. Du ska ju betala de här pengarna också, men och sen måste du ha åkare, du måste ju ha minst två tjejer till exempel. Ja, så det är full gång, men det är framförallt Johan Didron som roddar i det praktiska kring att få igång Ski Classics-laget. Han kommer ju också bli våran teamchef, om det vill sig med allt detta då.
Men då kommer ni köra liksom några tävlingar, och så kommer ni köra typ originals-tävlingar och kanske lite långlopp i Sverige, eller hur?
Oj, det vågar jag inte riktigt svara på. Jag tror ju att om vi får till Ski Classics, så tror jag vi kommer försöka och åka på så många tävlingar som möjligt där, men det beror ju helt på med jobb och så vidare. Men sen så tror jag många kommer även köra originals-tävlingarna. Jag tror ju ingen av dem krockar, så det är ju inte en omöjlighet att man kör både och. Det gäller ju att passa på att tävla så mycket som möjligt.
Ja, vad coolt. Ja, men det känns som en häftig utmaning, och vi får väl säga, eller önska all lycka till, Alex, va?
Ja, det gör vi, och hoppas det går vägen allt det här, och ja, det verkar ju vara lite. Jag satt här och googlade lite hur det funkar med bara en vanlig klubbövergång liksom nu, men ja, det är lite att stå i, men för jag vet att det är så här datum jag skulle byta klubb för, men det, ja, lycka till och hoppas det går vägen. Det var jättekul att se DP Only i Ski Classics.
Ja, det tycker jag också. Det hade varit skithäftigt, så jag hoppas att det går vägen.
Men jag har en fråga kopplat till din egen liksom framtida satsning, om vi ser bort ifrån teamet, hur, för du berättade att rehaben har gått bra, och att du, men att du fortfarande har, vad ska man säga, att du känner av eller har men av det här ryggskottet och förra årets Craft Ski Marathon. Men vad är din plan för nästa år? Hur långt har du kommit i rehaben, och är du färdig för liksom köra lite rullskidtävlingar i sommar, eller hur känner du dig?
Nej, jag blev rekommenderad av min fysio nu att faktiskt inte staka på i alla fall en månad nu. Så nu fokuserar jag på att enbart cykla och köra styrka. Så jag tror mitt mål just nu är att bara komma igång med och få in kontinuerlig träning. Och bara ha fokuset där och liksom komma igång och inte bli sjuk och komma in i det hjulet igen. Och liksom bara lära mig av allt som har hänt nu och sätta in det i ett träningsupplägg där allting funkar och rullar. Och sen så får vi helt enkelt se. Jag vill så gärna tävla nästa år, i och med att jag fick inte tävla någonting den här säsongen. Så fokus just nu är bara att få komma igång kontinuerligt med träningen. Sen får vi helt enkelt se hur det känns i början på vintern. Rullskidelopp, det känns ju nästan som... ja, nu när jag jobbar i Trollhättan så måste jag ju typ köra alliansloppet. Men vi får se. Vi får se hur det går. Det tar en dag i taget. Det gäller att leva i nuet liksom.
Bra, men då... Vilken min du gjorde, Alex.
Vi måste nämna det en gång. Vi måste säga att vi måste segwaya en gång i det här avsnittet, ja. I alla fall.
Ska du eller jag?
Ska vi segwaya över till Instagram-frågorna?
Ja.
Och nu bara drog jag av den.
Ja, men du får en chans till.
Ska vi segwaya över till våra Instagram-frågor?
Ja, det tycker jag. Vi brukar ju avsluta varje intervju med ett antal frågor. Dels så har vi lite frågor från Instagram, och så sen så har vi ju tre frågor som vi ställer till alla personer som vi har valt att intervjua dem. Men jag tänker, vill du börja med några Instagram-frågor, Alex?
Jag kan börja med en. Nu vet du säkert vilka det här är, det gör inte jag, men jag börjar här bara med första då. Ja, skulle du säga att Hugo är som en lillebror för dig? Hugo Arvedal. Ja, skickar den.
Hade han skrivit den frågan själv?
Ja.
Ja, det skulle jag säga. Fina Hugo. Ja,
vem är Hugo?
Adopterad lillebror. Hugo är våran junior i klubben. Han är från Trollhättan. Otrolig talang, förmåga. Han har inte åkt skidor alls länge, och han är och nosar på elitled, 19 år gammal. Han var den tredje bästa 19-åringen på Vasaloppet, tror jag. Jag tror han kom på 280:e plats eller något sånt. Fantastisk kille, otroligt trevlig. Han kallade mig för mamma först, och du sa att han fan sluta med. Jag kan vara stora syster. Så nej. Det är fina Hugo.
Ja, men kul. Han låter duktig.
Han är singel för övrigt till alla skidtjejer där ute. Han är singel och jättesöt, så det.
Men sen har vi en återkommande en poddgäst och lyssnare, Tobias Berggren från Vauti. Han undrar, vem är teamets clown?
Oj.
Har ni någon sån?
Alltså jag skulle nog nästan vilja säga att det är jag och Hugo. Jag kan ta på mig den hatten från stund till stund. Jag har inget problem att dansa och vara allmänt knäpp. Jag skulle säga att det är jag och Hugo. Det är den duon, vi är nog knäppisarna. De riktiga knäppisarna, ja, i klubben.
Det behövs sånt, lätt uppställningen lite.
Ja, gud, det är jätteviktigt. Jätteviktigt. Ja.
Vi kör nästa då. Tränar du mycket som ungdom? Frågar Ville Roth.
Nej, det gjorde jag inte. Som jag berättade innan så höll jag på med go-kart och bilracing. Och det är ingen konditionsidrott. Du får ganska starka biceps, men inte så mycket där till efter. Sen så när jag flyttade hemifrån så började jag gymma en hel del, men det var ju så här att jag tränade 2-3 dagar i veckan, sprang Göteborgsvarvet en gång. Så jag skulle inte säga att jag har någon träningsbakgrund, och därmed att jag är väldigt förvirrad i allt jag gör och springer på alla minor. Men så nej, det har jag inte. Stark biceps från gymmet. Det är den jag vilar på.
Ja, bra med stora bickar när man kör längd.
Ja, exakt.
Vi har ju en fråga som vi har fått från väldigt många.
Oj.
Som du säkert vet vilken det är. Men vi har några, bland annat din sambo har ställt den här frågan. Hur öppet spår gick för dig när du körde det? Vilket år var det?
I år.
Det var i år.
Ja, nu, för, ja, det blir lite story time nu då.
Ja, för vi fick till och med en fråga om öppet spår inte rent utav var ett bromsspår.
Ja, efter jag har åkt, om menar den personen säkert. Så här, jag körde ju skate öppet spår, för det, jag skatar ju bara hela vintern, så jag bara, men det får jag ju köra. Och så, som lite så här revansch vid skate och försöka få en bra tid. Jag kan ju bara säga innan jag drar igång min lilla storytelling här nu, att om man äter någonting så bör man nog sluta med det. Men i alla fall, vi hade varit där en hel vecka innan vi skulle köra, eller ett par dagar i alla fall, och jag hade haft så ont i magen. Jag hade PMS och liksom mådde allmänt ganska dåligt, men vi är ändå så taggade på att få köra upp ett spår. Det skulle bli så fint väder. Det var ju fantastiskt, verkligen. Och mådde illa väldigt tidigt i loppet, och det gick inte över, och det blir att man liksom inte dricker någonting för att man mår lite halvkast liksom. Och jag åkte loppet tillsammans med två andra från klubben, Alexander Höjer och Petter Hjertström, och vi skulle liksom köra tillsammans och bara njuta av dagen ihop. Och jag mådde bara sämre och sämre, hade så ont i magen och mådde illa. Och så kom jag då till Evertsberg, och där stod Johan Didron och gav mig ett nytt vätskebälte och min telefon. Telefonen är väldigt viktig. Och vi diskuterade liksom, hur ska jag bryta, för jag mår så dåligt. Och så sa han, men fullfölj, bara ta det jättelugnt, du behöver inte köra så fort, utan bara njut av folket och glädjen liksom. Ja, vi kör. Och jag kom till Vasslan, och för er som inte vet så är det, kan det vara 3 kilometer efter Evertsberg, du bara nerför, och där står det ju ganska mycket folk. Det brukar vara ganska mycket publik där, i och med att det är precis vid en parkering. Och jag liksom hinner åka förbi de här, och sen så känner jag att nu händer det. Det är en man från Göteborgsvarvet som är ganska känd. Om man liksom typ googlar på kända män från Göteborgsvarvet, så kommer den här mannen, The B-man. Han kommer upp ganska högt upp i alla fall. Jeanette har panik. Jag slänger av mig skidorna och allting. Och det var ju jättehög snö. Jag ska i alla fall ut i skogen. Jag måste liksom akut ut i skogen nu. Och det är ju väldigt djup snö. Det var ju 1 meter. Och den har ju så ett fint så här isskikt högst upp. Men den håller ju inte för en kvinna på 70 kilo. Utan jag bara drassar ner och ligger där i snön. Och liksom bara, men shit, jag kan inte gå. Men jag kan liksom krypa. Försöker krypa och... liksom när jag ligger där så inser jag att Jag har ju helkroppsdräkt på mig. Och nummerlapp. Och vätskebälte. Och liksom så här, alltså jag behöver liksom få med kläderna om typ 10 sekunder eller någonting. Annars så händer det. Och du vet, då är det som att kroppen bara, den bara ger upp. Där och då, jag ligger där i snön och bara, nu släpper vi på alla cylindrar. Och bara, det här händer inte. Jag börjar krypa längre in i skogen, du vet, gräver en liten grop. Sätter mig och bara, nu, det här är löser vi, försöker vara positiv. Börjar klä av mig. Och så tittar jag ut och bara, alltså jag har typ krypit så här 5 meter in i skogen typ. Och det är bara tallar överallt. Då, ja, från spåret. Och det är bara tallar överallt. Det är inga grenar. Och jag sitter där fullt synlig för alla skidåkare och bara, fan vad nice det här är. Alltså gud. Och du vet så här, jag hade sån panik. Oh, och du säger, vad gör man? Jag börjar ju bara skratta. Jag sitter där och asskrattar. Oh. Det här bara är så sjukt. Och liksom, som tur var så fick jag min telefon av Johan. Så jag ringer Johan, berättar för honom vad som har hänt. Och jag tänkte ju mig så här att nu kommer han bara börja asskratta och bara, jag kommer inte åka och hämta dig typ. Men han är liksom dead serious och han kommer att hämta mig. Och liksom kommer dit och så är han ju helt så här tafatt, vet, jättenervös, bara, vad fan gör jag? Och så säger jag till honom att du får ju ge mig dina kläder. Det är bara liksom, ta av dig dina kläder. Så han jag får hans kläder. Och liksom han börjar ta mina skidor och så går vi bort. Så tur var så körde han min bil. Det hade varit värre annars. Så vi hoppar in i min bil och så åker vi iväg. Så liksom, ja, Johan kom och räddade mig. Och du vet, alltså tänk om jag inte hade haft min telefon. Vad fan hade jag gjort då? Jag hade fått gå ner till dem så står
där inte var det vid vasslan.
Ja, och bara, alltså, ursäkta mig, är det någon som skulle kunna hjälpa mig? Alltså, vad fan, ringer man 112 eller vad gör man? Oh. Aj, det var så sjukt. Det var så sjukt.
Alltså. Åh, jävlar. Ja, det är fantastiskt att du bjuder på den här.
Ja, men det är klart. Alltså, det är en snorsport. Och sånt här händer. Jag hoppas att jag inte är den enda eller den första. Och om det här har hänt någon annan, så tänk på mig. Det
har det absolut gjort. Men jag tror ingen... Du är en av de första som berättade på det här sättet i alla fall. Och det är jättetack.
Men det kanske säger mer om mig än.
Nej, men jag tror att... Alltså, det är helt rätt resonerat, alltså, det är bara skratt åt det här.
Ja,
det är som,
alltså herregud. Ja,
just nu händer det här.
Ja, alltså kroppen är som den är. Magen funkar inte alla gånger. Så jag är bara oerhört tacksam över att det faktiskt fanns någon som kunde komma och hämta mig. Fy fan, vad jobbigt det hade varit annars. Ja, så det var upp ett spår. Jag kom inte i mål den gången heller.
Nästan lite taskigt ställd fråga, men det var samtidigt kul att vi fick
höra. Ja, jag var nästan väntad att jag skulle få den, så det är helt okej. Jag bjuder på den.
Ja, jättebra.
Ja, vi tackar för skratten.
Ja.
Vi får göra Vasa Stories, eller Vasa Shit Stories kan vi börja med. Får vi fram alla andra.
Fan, vad roligt.
Vad som har hänt längs spåren genom åren.
Ja, liksom. Alltså det är ändå den bästa humorn, skulle jag ändå säga. Det är väldigt låg nivå, men det är ju så roligt.
Den här platsen är en annan podd. Jag brukar lyssna på Kafferepen och skickar in lite historier. Du får skicka in den där. Så. Kanske Nissa Hallberg och de... tar upp den, om du känner för det.
Ja, jag tror jag DP Only kommer bli känd för väldigt fel saker, tror jag.
Ska man det kanske är en öppning inför lite nya sponsorer.
Ja, just det. nej, fy fan.
Vad skulle det vara? Typ så här toalettpappers så här särla, eller?
Ja, men just det, men Edet, de är ju här i det ledet ju. Edet Tork.
Ja. Så här, sån här, det här får vi ha. Alex, det här måste vi bjuda på off-season, alltså.
Ja, fan. Det här är ju bara skitkul att vi får höra det här.
lite annat än bara skidorna och tävlingarna.
Ja,
lite,
men sånt här är ju det till, så är det ju. Också. Ja.
Men ja, måste ta mig samman. Vi har ju tre stycken halvseriösa frågor i alla fall som vi brukar avsluta intervjuerna med. Mm. Och här har vi, håller vi på benchmark, eller vad ska vi säga, att vi håller på, vi håller egentligen på bena i vem som har bäst smak, eller vilken smak som ska passa oss.
Oj. Mm.
Och vi, Alex, håller på att förbereda ett gällavsnitt.
Mm.
Men vi kommer till den frågan sen. För den första frågan som vi brukar ställa till alla som vi pratar med, det är vad man helst har i drickabältet.
Mm. Den är lätt.
Den är lätt.
Pure Nutrition Black Currant heter den. Det är, ja, det är Pure, det är ju ett företag som ligger här i Alingsås, ganska nära Göteborg, som ja, de gör otroligt god sporttryck. Så den Black Currant, jag kommer på, inte på vad det heter på svenska, svart vinbär, det smakar verkligen saft. Jättelätt att dricka, eller den är ganska, kanske svår att dricka om man inte gillar sött, men jämfört med Ennervit till exempel, som jag druckit väldigt mycket av, jag får lite, den är lite, jag har lite svårt med den efter ett tag, med den här Pure Nutrition Black Currant, den är jättegod, supergod, och den är ganska billig också förhållandevis.
Kul. Den var ny. Mm.
Den är god.
Ja, aldrig hört talas om, men den får vi testa.
Mm, det tycker jag.
Verkligen.
Får vi se då vad du har för svar på andra frågan här, om det är något vi inte har hört där också. Då är det, vilken är din favoritsmak på gel?
Ennervit Lemon.
Mm. Mm. En klassiker.
Klassiker. Det, jag vågar inte mixtra så mycket med just gels. Så den brukar jag köra. Den är god. Den gör det den ska.
Men den sista frågan då, det är, vem skulle du vilja höra oss intervjua i podden?
Gud, det här kanske jag skulle ha tänkt lite på innan. Jo, jag har nog velat höra en podd med Carolina Hedenström. Hon har ju gjort en jäkla brant utvecklingskurva. Så det, henne skulle jag vilja höra lite tankar och idéer från. Det hade varit kul.
Är det något speciellt du tänker på?
Jag är väldigt intresserad av att veta hur hon tränar. Det har varit väldigt spännande egentligen. För jag vet att hon skatar ju en del och hon verkar variera sin träning ganska mycket. Så det är, men bara generellt hur hon tränar och vad hon tror det är som gjort att hon har blivit så fruktansvärt bra den här säsongen. För hon har ju gjort en ganska brant utvecklingskurva. Hon är ju ganska ung fortfarande. Hon är väl bara, är hon 19-20? Men det är intressant att höra vad hon tror att det beror på och sådär.
Jätteintressant.
Mm. Ja, men det låter spännande. Mm. Det ska vi försöka få in. Nu måste vi ta tag i den här väntelistan, Max. Det är många önskningar, men vi har inte tagit
något.
Vi
har byggt på oss en backlog till... som heter Duga, kan man säga.
Det är bra, då har vi att göra.
Men vi lovar ju faktiskt inte någonstans att vi ska intervjua någon heller, utan... Men
vad fan?
Men det var jätteintressant. Jätteintressant namn. Vi har ju inte haft någon från, ja, vi har ju haft Maja och Adrian har vi pratat med från lag 157 ungdomsteam. Och båda de två är ju jättekloka och supertrevliga, så det har ju varit jättekul. Ja, men bra tips.
Jeanette, skulle du vilja tillägga någonting innan vi börjar runda av det här avsnittet?
Ja, jag skulle vilja först och främst tacka våran sponsor vi har i klubben, Assessic, som har sponsrat oss både inför den här säsongen och även förra säsongen. Och sen så skulle jag väl vilja passa på att nämna också att vi inför våran Ski Classics-satsning här med klubben så letar vi ju sponsorer för att det här ska bli en verklighet. Så har du ett företag eller någon annan som vet om något annat företag som ni skulle vilja satsa eller sponsra en klubb som håller på med långlopp, som har ett lite annorlunda tankesätt kring hur det är att hålla en ideell skidförening med satsning på damer, satsning på juniorer, så får ni jättegärna höra av er.
Det tycker jag man ska göra.
Mm. Ja, men det uppmanar vi alla lyssnare till.
Precis.
Ja, verkligen. Verkligen. Vi vill ju bredda det här nu. Bra, men med de orden så kanske vi avslutar för idag, Alex.
Det tycker jag låter bra, Max. Och stort tack för att du har varit med oss här idag, Jeanette.
Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
Och lycka till i framtiden.
Tack så jättemycket.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.